Lov vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. När Maria hade fått veta av ängeln att hon skulle bli mor till Jesus, frälsaren, då brast hon ut i en lovsång och hon prisade Herren. Och jag ska läsa hennes, det som kallas Marias lovsång. Så när hon av ängeln fått veta att hon skulle bli mor till frälsaren, då sa Maria: min själ prisar Herren och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. För han har sett till sin tjänarinnas ringhet, och se, härefter ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting har den mäktige gjort med mig, och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder. På det här sättet så prisa och lova Maria Gud och ge Gud all ära. Och egentligen så har vi precis lika stor anledning som Maria att prisa Gud för allt han har gjort för oss, alla hans stora och väldiga gärningar och alla de andliga skatter som vi har för Jesu Kristi skull. Och vi ska knäppa våra händer och tacka och lova honom. Vi tackar dig Gud att du sänt din son att bli en människa som vi. Att du sänt din son att bli vår frälsare. Och vi tackar dig för att vi får tillhöra honom. Och att vi för hans skull äger din nåd och barmhärtighet. Förlåtelse för alla våra synder. Att vi har fått rätt att bli Guds barn. Och att vi är med i ditt eviga rike. Det rike som aldrig ska få något slut. Jag fyll oss med tacksamhet och glädje över dina under. Amen. Ja, predikotexten har vi just läst. Det är Marias lovsång, och idag så firar vi en av de största högtiderna under kyrkoåret, och det är Jungfru Marie bebådelsedag. Och vad är det vi firar då egentligen? Jo, det är nu 40 dagar kvar till 40 veckor kvar till jul, och därför firar vi att Gud har uppfyllt sitt löfte att sända sin son att bli människa. Han blev människa i Marias liv för att bli vår frälsare. Och långt före det att ängeln Gabriel blev sänd till Maria, så hade Gud utlovat och förutsagt att han själv skulle bli människa och födas av en jungfru. Så den gammaltestamentliga texten, profetian i Jesaja 7, det var en profetia 730 år tidigare. Och då förutsåg Jesaja att jungfrun skulle bli havande och föda en son. Och hon skulle ge honom namnet Immanuel. Och Immanuel betyder Gud med oss. Och Gud med oss, det är Gud förenad med oss. Alltså Gud i vårt kött. Så Gud med oss betyder inte bara att Gud står på vår sida, utan det är en förutsägelse om att Gud ska förena sig med oss på det innerligaste sätt och bli människa. Det är omöjligt för en kvinna att vara jungfru och samtidigt bli mor. Det ena utesluter ju det andra. Men inte i det här fallet då Maria blev havande. Det var ju förutsagt att jungfrun skulle bli havande och föda en son. Så hon blev havande på ett övernaturligt, gudomligt sätt. Så Gud skulle bli människa genom ett under av den helige ande. Och profetian gick i uppfyllelse när ängeln Gabriel blev sänd till Maria att förkunna för henne. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konungen vid Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängeln, hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade henne, den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Så Jesajas profetia gick nu i uppfyllelse, precis som ängeln förkunnade för Maria. Och den här händelsen saknar analogi. Alltså den har inte någon motsvarighet i någon annan händelse i historien. Den är en unik händelse. Och det som sker, det strider mot naturens vanliga gång. Det strider mot vårt förnuft. Det strider mot vår erfarenhet. Och händelsen, det var att jungfrun blev havande. Hon blev havande på ett övernaturligt sätt, genom ett under, på ett gudomligt sätt. Hon skulle föda en son och ge honom namnet Jesus, det betyder frälsare. Och hennes son skulle bli stor och kallas den högste son. Så en ringa fattig jungfru skulle få en son som skulle få Davids tron och vara kung i ett evigt rike, och hans rike skulle inte få något slut. En jungfru som själv var en syndig människa, precis som alla människor är syndiga, skulle få ett barn som är heligt och Guds son. Och Guds son har ju med nödvändighet samma väsen som fadern. Och därför kallar man med rätta Maria för Guds moder. Det är rätt att säga så. Och hennes släkting Elisabet säger ju också det, uppfylld av den helige ande. Så kallar hon Maria för Herrens mor. Så Marias förstfödde är sann Gud och sann människa i en person. Och inget av det här kan vi fatta med vårt förnuft. Alltså vi använder ju vårt förnuft. Det gör vi nu. Med vårt förnuft fattar vi ju orden. Men själva saken kan vi inte fatta och förstå med förnuftet. Utan vi måste tro orden precis som de är skrivna. Och Maria, hon är ett föredöme för oss. Och av henne så kan vi lära oss mycket om trons natur. Och det är det som får bli syftet med den här predikan. Så när ängeln förkunnar för henne det underbara, det ofattbara, det obegripliga, så svarar hon, se jag Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Så Maria, när hon hörde ängelns budskap från Gud, så accepterade hon det. Hon trodde ängelns ord. Hon satte åt sidan förnuftets bedömning om, ja, vilken sannolikhet har det då? Eller vilken möjlighet finns det för det? Sådana funderingar satte hon åt sidan. Hon trodde det som förkunnats för henne och böjde sig ödmjukt under Guds vilja. På det här sättet är det med Guds väldiga gärningar, och särskilt de som han har gjort för vår frälsning. De strider mot vårt förnuft och de strider mot vår erfarenhet. Guds väldiga gärningar, det är ingenting som människor har tänkt ut. Utan det heter så här om evangeliet. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Och därför måste vi göra precis som Maria. Alltså tro orden Även om det strider mot vår erfarenhet, även om det strider mot vår känsla eller mot vårt förnuft. Och det är också själva trons natur, att den förlitar sig inte på någonting annat än Guds ord i skriften. Så tron tar inte sitt stöd i vad människor har resonerat sig fram till eller vad människor har funderat ut, utan förlitar sig enbart på Guds ord. Maria, hon trodde ängelns budskap trots att det innehållet det stred mot naturen och mot förnuftet. Så hon gav sig till freds med det svar som ängeln gav. För Gud är ingenting omöjligt. Och hennes tro är ett exempel för oss. Maria fick också veta av ängeln att hennes släkting Elisabet också skulle få ett barn. Och det var ju också ett under, för Elisabet hade blivit för gammal för att få barn. Men den händelsen är ändå inte en analogi, får ändå inte sin motsvarighet i att Maria blev havande. Utan den händelsen att Maria skulle, att Elisabet skulle få ett barn, hellre en parallell till att Sara fick en son på sin ålderdom eller att Hanna fick Samuel. Men att Gud blev människa i Marias liv, det är en unik händelse och har ingen motsvarighet i historien. När Maria fick veta det, eller när ängeln lämnade henne, då skyndade hon iväg till Juda bergsbygd för att hälsa på sin släkting Elisabet. Och när Elisabet hörde Marias hälsning, då spratt barnet till i hennes moderliv och hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst: välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? Sen när ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, till det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Så Elisabet prisar Maria salig för att hon trodde ängelns budskap. Och hon visste nu av egen erfarenhet att det Gud sagt, det sker också, även om det är hur otroligt det än låter. Efter Elisabets saligprisning så följer då det som kallas Marias lovsång och som vi hörde här. Och i den får vi inblick i den Maria som kommer med den här lovsången, och vi får inblick i hennes inre, vad som finns i hennes hjärta, och vi får inblick i hennes trosliv. Så när hon kom till Elisabet, då hade Elisabet prisat Maria salig för att hon trodde ängelns budskap. Men Maria i sin tur prisade enbart Herren och gav honom all ära. Och Marias tro tog sig uttryck i en sån här lovprisning, i glädje och jubel. Och det är goda, och det är de goda frukterna som följer på en tro som enbart förlitar sig på Guds ord och löfte. Så Marias tro grundar sig inte på förnuftiga slutsatser, grundar sig inte på en känsla. Hennes tro var ingen självgjord tanke, det var ingenting som hon själv funderat fram och kommit fram till. Och så är det ju med precis alla trosartiklarna i Bibeln. Finns inte en enda trosartikel som bygger på mänskliga slutsatser eller mänskliga utläggningar. Men hennes tro grundade sig på Guds ord. Och därför bar den också den här frukten, att den bryter fram i en lovprisning till Gud som gav Gud all ära. Och det här sambandet mellan tron som grundar sig på Guds ord och den här lovprisningen, den framställs på många ställen i skriften. Paulus skriver så här: men då vi har samma trons ande som i skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi och därför talar vi. Och så är det också med oss. Vi tror och därför talade också, vittna om Kristus och prisar honom. Maria visar i sin lovsång att hon var mycket väl förtrogen med skriften. Hon kunde sin bibel. Hon levde i och av Guds ord, och därför använde hon ord och uttryck från skriften när hon prisar Herren. Så ni kan slå upp era biblar sen vid tillfälle och se, så hittar ni till Marias lovsång, så hittar ni ett drygt 15-20 parallellställen till verser i Gamla testamentet. Och ni kan ju slå upp dem och jämföra och se vilken likhet det finns mellan Marias lovsång och främst verser och ord ur Psaltaren. Och längre fram i evangelierna så får vi höra om Maria att hon gömde ordet i sitt hjärta. Och det var ju ingenting som hon började med då, utan hon hade tydligen gjort samma sak allt ifrån sin barndom. Hon hade gömt Guds ord i sitt hjärta, så hon kunde skriftens ord. Hon hade lärt sig orden, hon hade tagit vara på dem. Hon tänkte på Herrens undervisning. Så Guds ord fanns i hennes hjärta, och därför satte också Guds ord en sån prägel på hennes egna ord när hon brast ut i en sån här lovprisning, lovsång. Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. Till han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Och se, härefter ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting har den mäktige gjort med mig, och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. När vi läser det här så ser vi att det finns inte en skymt av självrättfärdighet i de här orden. Så Maria, hon anser sig inte vara en förträfflig människa, bättre än alla andra. Att hon skulle vara syndfri och inte behöva någon frälsning, så som den romerska kyrkan fantiserar om att hon är syndfri. Men tvärtom säger hon ju om Gud, min frälsare. Så Maria var i behov av frälsning på precis samma sätt som vi allihop är i behov av frälsning. Det finns ingen människa som är helig och rättfärdig. Det finns ingen helig och rättfärdig utom Gud. Heligt är hans namn, säger Maria. Men Maria tillägger och prisar också en annan sida av Guds natur, hans barmhärtighet. Och Guds barmhärtighet uppenbarar sig i de stora ting som han har gjort för vår frälsning. Han hade gjort stora ting med Maria. Men Maria betonar i sin lovsång att det är Herren som är verksam. Han som har gjort det och bevisat hennes stor nåd och barmhärtighet helt oförtjänt. Så Maria gav all ära åt Herren, och själv var hon bara föremål för Herrens nådegärningar. Maria fortsatte sin lovsång med att tala om det som nu skulle ske, nu när Guds son blivit människa och skulle födas när tiden var inne. Ängeln Gabriel hade ju förkunnat för henne att hennes barn skulle bli stor, kallas den högste son, och Herren Gud skulle ge honom hans fader Davids tron. Han skulle vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Det innebär ju att han skulle störta härskare från deras troner. Det är han som är konungarnas konung. Det är han som sitter på tronen. Och det här som ängeln Gabriel förkunnar, det är ju alltihop en kort sammanfattning av Gamla testamentets profetier och förutsägelser om Messias och hans rike. Det är ett evigt rike. Och därmed så är det också ett andligt rike. För Messias rike är ett större och mäktigare rike än något annat rike på jorden. Men naturligtvis då talar vi inte om riken i yttre, jordisk, världslig, politisk mening. Mitt rike är inte av den här världen, säger han. Det som ängeln förkunnat återgav Maria i sin lovsång, och då använde hon det gamla testamentliga språkbruket, är ett bildspråk som beskriver välkända företeelser ur vår tillvaro, vår jordiska tillvaro, för att skildra andliga sanningar. Maria säger så här: han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner. Ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda. Och rika har han skickat tomhänta bort. Och det här är bilder för vad som skulle ske nu när Messias kom. Så Maria talar om det som skulle ske när barnet föddes, som om det redan hade skett i historien. Och det här är ju också någonting som hör till trons väsen, för tron binder samman löftet med uppfyllelsen. Eftersom det är Gud själv som har förutsagt och lovat det, då vet vi också att det sker. Det Gud har sagt, det sker så som orden säger. Och även om vi kan ge många exempel ur historien hur Gud verkligen störtat härskare från deras troner och upphöjt ringa män. Vi kan ge många exempel ur gamla testamentet, som till exempel då den mäktige kung Sauls rike övergick till herdepojken David. Så tror jag ändå att Marias konkreta ord ska uppfattas som en bild för vad som blir en verklighet i andligt hänseende i och med Messias. De härskare som störtas från sina troner, de rika som skickas tomhänta bort, det syftar på alla mäktiga fiender till Kristus, alla självrättfärdiga och övermodiga och stolta människor. Men de ringa, de hungriga som mättas, det är alla fattiga syndare som hungrar och törstar efter nåd och rättfärdighet. Så till dem ger Messias sitt evangelium, löftet om frälsning och syndernas förlåtelse. Han mättar dem med sitt goda, och han upphöjer dem till att bli sina lärjungar. Han upphöjer dem och ger dem rätt att bli Guds barn. Och han tar dem in i sitt rike, det rike som inte ska få något slut. Han är deras kung för evigt. Maria avslutar sin lovsång med att förbinda det som nu skulle ske med de löften som Gud för länge sedan gett till fäderna. Hon säger: han har tagit sig an sin tjänare i Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. Så i och med ängelns besök, i och med ängelns ord till henne, så hade Gud påbörjat sitt verk. Guds ord hade blivit, Gud hade blivit människa. Men Maria hade ändå inte känt någonting av det. Hon hade inte sett någonting av det. Men i tron betraktar Maria det som redan fullbordat. Nu hade Guds löfte till fäderna, nu hade de gammaltestamentliga löftena gått i uppfyllelse. Så den här dagens texter och Marias exempel undervisar oss om främst om trons natur, men också om det som följer på en rätt tron, alltså trons frukter. Och den sanna tron, den tror det otroliga, men den sanna tron är inte lättlurad så att vi tror vilka otroliga saker som helst, utan vi tror de stora ting som Gud uppenbarar i sitt ord. Så den sanna tron sätter åt sidan förnuftet och förnuftets invändningar från människor. Den sanna tron sätter åt sidan känslan och erfarenheten och förlitar sig enbart på Guds ord och löfte. Så vi vet att det Gud säger, det sker också, precis som orden säger. Och det hör till trons natur att på det här sättet binda samman löfte med uppfyllelse. Så för oss räcker det med att vi har Guds löften. För vi vet att det Gud säger, det sker också. Så har vi Guds löften, då har vi också med säkerhet uppfyllelsen i sin tid. Och vi har verkligheten själv. Därför ska vi också, likt Maria, inte tvivla utan fast tro vad Guds ord säger när det kommer till oss. Vi ska tro det när Guds ord kommer till oss här i gudstjänsten. Så när Gud i avlösningen lovar oss syndernas förlåtelse. Eller när han i gudstjänstens slut lägger välsignelsen på oss. Ja, då ska vi också binda samman löftet med uppfyllelsen. Så att vi fast tror att vi äger syndernas förlåtelse, att vi är inneslutna i Guds nåd och att Guds välsignelse vilar på oss, precis som orden säger. Och det ska vi tro, även om känslan säger något annat, även om förnuftet säger något annat, eller även om samvetet kommer med invändningar. Och en sån tro, som tro förlitar sig på Guds ord, ska också bära frukt. I sinom tid ska den brista ut i lovsång och jubel och ge Gud all ära för att han har gjort så stora ting med oss. Amen, låt oss så bli. Gud, du som utför stora ting, du som visar barmhärtighet mot alla som fruktar dig och upprättar alla fattiga syndare, uppfyll oss med tacksamhet och glädje över att du har tänkt på oss och låtit din son bli människa för vår skull. Hjälp oss att i tron hålla oss till honom som vår kung och frälsare och villigt tjäna honom nu och i evighet. Han är konung i ett rike som inte ska ta slut. Amen.